With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är nu 80 år fyllda. Det har varit ett helt liv i fotbollens tjänst. Som aktiv tillhörde han Degerfors IF, AIK och KB Karlskoga. Det blev 3 A-landskamper. Som ledare saknar hans karriär motstycke. Han har till exempel varit assisterande tränare till Georg Åby Eriksson, Tommy Svensson och Sven-Göran Eriksson. I Holmgren möter avsnitt 144 handlar det om hedersmannen, fotbollsmannen Tord Grip. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, eller Instagram, Holmgren.Niklas, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. God lyssning! Den här podden presenteras i samarbete med Stryktipset. Och jag tänkte fråga dig, du har ju varit i fotbollens tjänst nu i 80 år i stort sett. Vad är det konstigaste, det märkligaste du upplevt på en fotbollsplan?
Ja, det första jag då tänker på, det är en match i Italien med Campobasso mot Cagliari på Sardinien. Det här är Serie B alltså. Och vi hade ju inga scouter där som åkte runt och tittade på motståndare och kom hem med en fin analys, utan det var ju att titta på TV. Och jag hade märkt att det var många mål som gjordes efter hörna och mot bortre stolpen. Så det där tänkte jag undvika, så sätter den bästa fotbollsspelaren vi hade vid bortre stolpen. Han var inte så stor växt, men han var tekniskt skicklig. Carlo Perone hette han. Och mycket riktigt mot Cagliari så får motståndarna en hörna. Och Carlo Perone står där och bollen nickas rätt in mot bortre stolpen. Och han ska slå undan den där. Och slår den rätt upp i nättaket. Så det var ett rejält självmål.
Gjorde han det med flit eller?
Du, sen efteråt så har jag ju funderat på den tiden i Campobasso. För Carlo Perone var inblandad i en annan match hemma. Där han missade en straff. Med sköten en meter över och en meter vid sidan av mål. Helt otroligt. Och så jag efterhand så har jag funderat på de här situationerna. Och det fortsatte ju så där och det var inte därför jag fick sparken, men jag fick ju sluta efter halva säsongen där, för resultaten blev inte bra. Och i alla fall så kom Campobasso till kval för att hänga kvar i Serie B. Och de fick kvala mot Lazio som då var i Serie B. Och den straffen som Carlo Perone missade på hemmaplan, det var just mot Lazio. Och här, jag ser den där matchen, inte på tv, utan då är jag i Napoli och ser den här matchen som går på neutral plan. Och där är en hörna som inte nickas mot bortre stolken, utan den nickas mot mål. Och målvakten Bianchi, 2 meter lång, han lyckas vika kroppen bakåt och missa den bollen så att den gick in. Och då började jag undra, vad är det här frågan om? Så det var också en mycket märklig match. Ja.
Tord Erland Grip, född den 13 januari 1938 i Ytterhogdal i Härjedalen. En livslevande svensk fotbollslegend. Tjenare Tord.
Ja, tack. Hej.
Och grattis får jag väl säga. Du fyllde 80 år häromdagen.
Ja, i lördags.
Och pigger. Igår gick du 2 mil.
Ja, igår blev det lite mer än vanligt. Jag brukar gå så där en 12-15 000 steg. Så det rör sig om 7-8 kilometer, men igår hade jag slarvat bort mina nycklar så att jag fick gå och leta dem överallt det hade varit. Och det tog lite tid. Men jag måste säga, det var bra, för jag har lite besvär med knäna normalt, men idag efter de där 2 milen så tycker jag känner mig riktigt bra i knäna.
Ja, träning ger resultat. Ytterhogdal i Härjedalen. Man brukar säga att Härjedalen är det enda landskapet som inte har någon riktig stad.
Ja. De har ju Svegs. Sveg var ju en köping. Och det är ju Härjedalens kommun här, heter det ju idag. Och där ingår Ytterhogdal. Ytterhogdal ligger inom Hälsinglands landskapsgräns.
Jaha.
Men tillhör Jämtland Härjedalens län. Vi hade säta på bilarna.
Ni hade säta på bilarna, ja. Det är Sveriges geografiska mittpunkt ungefär, va?
Ja, det är det.
Hur var det att växa upp där då?
Jo, det var bra. Det var... Min mor var intresserad utav, inte idrott, men utav dans och gymnastik. Och så satte det. Hon... gav oss tidigt lite, ja, ordna med en trapets och romerska ringar och lite sånt där, och så höll hon på att vi skulle stå på händer, och så det var mycket sånt. Gymnastiken var väl var väl så där på skolan på den tiden.
Så du var en vig fotbollsspelare, det finns såna?
Ja, jag vet inte, men jag var väl spänstig, om jag säger så.
Vad arbetade mamma och pappa med?
Ja, mamma var hemma. Hon gjorde allt möjligt. Sydde och hon hade frisersalong hemma. Och hon tog sig före med saker och ting. Och pappa var skogen, och det var körde traktor och lastbil. Och till och med så köpte han en gammal stridsvagn som han skulle köra i skogen med, istället för att ha häst. Mm. Men det gick väl inte så bra, för det. När den gick sönder så fanns det ju inga reservdelar att få tag i.
Och du gick i folkskola?
Ja.
7 år?
7 år, ja.
Ja. Och sedan så blev du bagarlärling?
Sen var jag bagare.
Varför bagare?
Ja, det var ju inte så många yrken att värja på, eller jobb, och få jobb då skulle man, det var ju skogen då, och var med pappa och köra i skogen, det var jag inte så där pigg på. Så där min äldre bror, han läste på Hermod, så började som så han blev vägingenjör eller vägmästare, vad det nu kallas. Så han jobbade på väg, och det fortsatte han med. Men jag var fick jobba på ett bageri först och sen på ett annat. Det fanns 2 bagerier i Ytterhogdal. Jag jobbade på bägge innan jag kom till Degerfors.
Ja.
För det var fotboll som var mitt stora intresse.
Men du spelade lite bandy också?
Ja, jajamän.
Ja. Ja, var du någonsin där att du valde mellan du skulle satsa på fotboll eller bandy?
Nej, det vi kunde ju göra både och där. Mm. Det var ju så man gjorde förr i tiden. Jag menar, här i Stockholm, jag menar, Knivsta och Challe Mild och de här. Och
Tumba
spelar ju både fotboll och hockey. Men inte bandy, men Knivsta tror jag spelar alla tre sporterna. Ja, så att det gick bra. Fort kylan kom så var det först lite landbandy. Och sen så blev det is och då var det bandyträning.
När upptäckte du att du hade en speciell talang? När kände du att jag är... För att jag menar, det var fler klubbar som var intresserade av dig förutom Degerfors. Ja. Jag vet att Gais var på dig också.
Ja. Jo, det var det. Jag tror Sundsvall också, GIF Sundsvall. Jag kom ju med i Utrodals A-lag som var division 4 då. Dagens division 3. Så jag var 13 år då. Precis slutat skolan.
13 år i division 4?
Ja.
Ja. Så det, och du var ju inte jättestor alltså.
Nej.
Du mest mätte du 172 centimeter.
Ja. Mm. Nej, och så spelade jag bandy också, både i A-lag. Och vi hade ju en juniorlag som jag också spelade i samtidigt, både i bandy och fotboll. Och vi vann junior-DM i Jämtland här idag mot IFK Östersund då, som var ett division 2-lag i fotboll, alltså superettan lag idag. Och bandy var de också, inte i högsta serien men division 2 var de i alla fall.
Men det blev i alla fall Degerfors och då var det slut med bandyn.
Ja, det var det. Det blev lite...
Och varför Degerfors?
Ja, jag kände att de visade mig ett jobb för det första. Det gjorde de inte i Göteborg när jag kom dit. Jag fick spela en träningsmatch mot Örgryte. Och den gick så pass bra så att de ville att jag skulle skriva på. Det gjorde jag också.
Ja.
Ja, jag skrev på för Gais. Men de visade mig inget jobb fast jag var där en hel vecka. Så jag visste inte vad jag skulle göra när jag kom dit. Men nu blev det inte så för det. Jag ångrar det där och det kunde man göra på den tiden. Det fanns ånger i veckor. Ja,
du sa att, jag läste någonstans att det var så svårt att hitta Göteborg, sa du. Jag har så dåligt lokalsinne.
Jo, det stämmer nog det. Jag gick samma gata varje dag.
Ja.
Fram och tillbaka. Jag bodde på Heden. Så det, ja. Och tungt var det i matchen. För jag spelade på Gamla Ullevi. Det här var i höst. Jag hade ju slutat med fotbollen i Ytterhogda. Jag hade ju börjat med bandyn där då. Så det, jag var inte så där väldigt tränad för att spela 90 minuters fotboll.
Men de ville ha det i alla fall.
Ja, det gjorde de.
Apropå det här med dåliga lokalsinnet. Har du någon historia om det har gått bort i någonstans?
Ja, det finns hur många som helst egentligen. Och Svennis och jag, när vi var ute och gick så var det ju så att vi var lika dåliga båda två. Så det jag har gått många omvägar måste jag säga. Men jag har fått tröst i Thomas Tranströmer som skrev att det finns mitt inne i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som har gått vilse.
Det är fint. Du är mycket för ordspråk.
Ja, det här jag läser ju nu. För det har ju inte blivit så mycket litteratur tidigare.
Nej.
Fotbollen har tagit all tid. Och sen var jag väl inte heller så intresserad. Men det är jag idag.
Mm.
Så det... Ja.
Jag har förstått att det är kultur, det är något, musik vet vi, dragspelandet och även teater.
Ja.
Ja.
Så det är musik och poesi.
Ja.
Och så lite fotboll.
Ja. Från 1956 till 1965 så tillhörde du Degerfors IF.
Ja.
Denna klassiska svenska plantskola för fotbollsspelare i Värmland. Stora Valla.
Ja. Ja.
Kan du beskriva fotbollskulturen i Degerfors?
Ja, det tror jag. Du kunde gå vart som helst så var de intresserade av fotboll. Och på, naturligtvis på 50- och början på 60-talet så var ju järnverket också en stor arbetsplats. Och jag hamnade ju där så småningom. Också efter ett år i Strömtorp som bagare så blev det järnverket och en kontorsplats där. Och det var väldigt tur för mig, för jag fick en chef där som var väldigt fotbollsintresserad, varför han var göteborgare. Så var han språkbegåvad. Han pratade franska, tyska, engelska, flytande. Och hade jobbat i de här länderna också, så att det var, så han ville jag skulle börja läsa språk på Hermods, och vilket jag gjorde också, engelska och tyska. Så det blev det, några brev, och sen skickade han iväg mig till England.
Ja, ja.
Mm. I 3 månader. Och det är utanför Birmingham. Och jag tränade och spelade lite för Aston Villa.
Jaha.
Ja. Inga seriematcher, men träningsmatcher. Och så fick jag träna med dem.
Ja.
Det var höjdpunkten på veckan.
Ja.
Åka och träna med dem.
Så språkresa i 3 månader?
Ja,
alltså.
Det var, kan ja. Man säga. Ja. Men jag var väldigt dåligt förberedd på att lyssna på engelska och framförallt prata. Jag hade ju suttit och plitat ner svar och skickat till Hermods. Och det var lite lättare än att komma till England och så råka ut för en dialekt också som inte var så där väldigt lätt att,
nej,
att förstå.
Vissa av de engelska dialekterna är ju... Ja. Ja.
Så, men det gick bra till slut, så efter jag skulle ha varit en månad till så har det blivit perfekt, men det blev bra ändå.
Ja, ja, det fick ju komma till England sen.
Ja, då, ja, ja. Då, då. Ja. Sen så har jag tagit igen det.
Ja. Du, sedan så, ja, du blev ju landslagsman också. Du gjorde 3 A-landskamper, ja. 1 mål, du debuterade mot Ungern, vill jag minnas.
Ja.
Ja. Hur var det?
Nej, debuten var mot Holland.
Mot Holland, ja.
Det vann vi med 1-0, målet av Agnes Simonsson.
Agnes Simonsson, ja.
Men mot Ungern, det var ju OS-kval.
Ja, just det.
Så där gjorde jag 1 mål.
Mm.
Ja. Så det. Och sen tog Bergmark ut mig när han var förbundskapten emot Danmark borta.
Ja.
Men där fick jag inte spela många minuter, men... Det räknas ju som landskamp.
Ja, och på den tiden var ju landskamperna väldigt stora. Idag är det ju lite inflation i landskamper, olika turnéer hit och dit. Men på den tiden så var det verkligen...
Ja,
det var spaltmeter om någon byttes i landslaget.
Ja. Jo då.
Och du blev AIK-are
1966. Ja.
Du höll på att bli djurgårdare, men du blev AIK-are.
Ja, det var... Djurgården som de hade kontakt med mig nästan varje år när jag var i Degerfors. Och jag vet inte vem som hade kontakterna med Norrland. Det var Siggeberg bland annat förstås. Det var väl en som hade känningar i Norrland. Så att det blev det. Men det var en läkare, Sten Otto Liljedahl, som var för övrigt landslagsläkare också. Han tyckte jag hade för dåliga hälsenor, så det var inte något att satsa på.
Nej. Så spelade du 1 år till i Degerfors och så gick du till AIK. Var det så? Alltså
ja.
Och nu så bor du mitt i Djurgårdsland. Du bor ett stenkast ifrån Olympiastadion. Ja.
Jo, jag gör det. jag.
Tiden i AIK, hur var den 60-68?
Ja, det var bra. Jag fick, för det första kom jag in på GIH, på idrottslärlinjen där. Det var ju suveränt. Och innan dess så jobbade jag lite på Transair ute på Bromma.
Jaha.
Ja. Så jag var, checkade in folk och lite sådär. Så det var, jag har ju gjort några incheckningar sedan dess.
Ja, du har gjort det, men på andra sidan desken då. Ja. Ni hade ett bra lag. Och
det var det.
Ja.
Det var bra med Liljarvis och Liston och Curry Edenvik och Roland Grip spelade vänsterback. Och målvakter hade vi tre stycken som tävlade som att stå. Och det var väl kanske inte så väldigt bra att ha det, för de var otroligt nervösa inför varje match, för att visste de att de gjorde en dålig match eller släppte in ett mål, så kom nästa in. Det var Gunnar Lund, Arne Lundqvist och Leif Hult.
Ja.
De tre målvakterna hade vi. Det var ju bra målvakter alla tre. Så. Ja.
Det gick bra de första åren i AIK, men det 68 var inget bra år för Gnaget. Berätta.
Nej. Ja, det var väl lite skador och sådär. Så det kom ju inga nya spelare i alla fall under den där perioden. Vi spelade ju stort sett med samma uppställning hela tiden. Mm. Lillgarvis och jag ute till höger, och så var det Ove Olsson, Lennart Backman till vänster och Rimbo centralt. Men nej, jag kan inte komma på exakt varför det inte gick bra där, men det var ju mitt sista år där då.
Ja, och du spelade främst högerinner?
Ja,
ja,
det var det. Högerinner och högerytter.
Mm.
Det gjorde jag.
Du blev aldrig utvisad, läste jag. Du var aldrig utvisad.
Nej, men det var inte så vanligt på den tiden.
Det skulle mycket till då.
Det var väl. Det var ju, jag kommer ihåg när Sven Gertsson blev utvisad utav en domare från, han var från Dalsland någonstans tror jag, som visade ut honom. Men jag tror han hade sparkat bort bollen för en som skulle slå en straffspark mot Malmö. Jag tror det var något sånt. Det var lite ovanligt.
Om du skulle, för du har ju varit scout, om du skulle skriva en scoutingrapport om dig själv, vad skulle ha stått i den scoutingrapporten?
Ja. Kunde springa i 90 minuter och ganska teknisk. Och var ju inte någon försvarsgubbe förstås. Det var jag inte, men jag kunde komma hem och vara på rätt sida om bollen i försvarsarbetet. Det var, men jag var ju ingen som tacklade och vann bollar, utan det var, jag kunde springa upp och ner.
Mm.
Och fick jag en boll så slarvade jag inte bort den. Det slog inte så många felpass.
Nej. 1968 så efter det så bodde du KB Karlskoga. Jag vet att du har sagt att det är väl kanske det jag ångrar mest, att jag inte fortsatte spela lite till på absoluta högsta svenska nivå.
Trots allt så är det spelar. Den tiden man spelade själv som aktiv är den man tycker man kommer ihåg som den bästa tiden. Och det tycker jag fortfarande, fast jag har varit med om så mycket annat på tränarsidan. Men det är,
att spela igen, och det är ju trots allt det optimala.
Ja, det är det.
Ja.
Det är, så det är möjligt, men nu blev det inte så. Så det, Jag tror jag skulle kunna ha tagit en plats i ÖSKs A-lag i Allsvenskan då.
Ja, 68 då när sluttaget.
69 var KV Karlsson, ja, då spelade
jag. Ja, du slutade AIK när det var 30.
Ja. Så jag var...
Och du, med den kroppen och den spänsten, ja, så hade du kunnat spela ett några år till. Ja.
Ja, ja. Jag var lätttränad också. Så.
Ja. Aha, då blev det i alla fall KB Karlskoga, och då, då vad jag förstår så var du idrottslärare också.
Jag var gymnastiklärare.
Ja, som det hette då, ja.
Ja. Ja. Jo, det var på Skranta skola.
Skranta skola, ja.
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 Så det var, ja. Där hade jag, vi vann skol-DM i både hockey, fotboll, och vi var i final i bandyn också.
Jaha.
Vi hade ju spelare som Bo Lennartsson, Kulon.
Kulon, ja. Färjestads. Bengt-Åke också. Ja, Bengt-Åke. Han bor kvar. Jag har varit hemma hos honom och gjort podd också. Han bor kvar i... Eller han bor i Karlskoga nu.
Ja.
Ja.
Han flyttar från Schweiz.
Ja. Ja, han har en lägenhet i Karlskoga i alla fall.
Jaha.
Ja. Så vet jag inte
han hade ju hus där.
Ja. Ja.
Ett tag, men... Ja. Ja, han var duktig i både fotboll och hockey. Ja.
Det är väl ofta så, Tord, att de som är man duktig i en av sporterna så är man ofta duktig i andra
det,
också.
Men det är klart, han kom ju med i A-laget i Bofors där, så, i hockey, så det var väl, han gjorde nog rätt.
Spelande tränare 69-73 i Karlskoga.
Ja.
Ja, var det vanligt med spelande tränare förr?
Ja... Det tror jag. Det är att det var vanligare än vad det är idag i alla fall.
Mm.
Jag tror att det krävs mera idag.
Mm.
Så det tror jag. Vi hade ju ett division 2-lag som var ganska bra. Vi höll ju på att gå upp i Allsvenskan.
Mm.
Med det materialet vi hade.
Vad sa Degerfors om att Karlskoga var så bra i fotboll? Ja, det där Karlskoga har ju skött ishockeyn och Degerfors fotbollen.
Ja, det är som det är nu ungefär.
Ja.
Jo. Ja, det var väl inte så populärt, men ja. Jag kom ju tillbaka dit som tränare sen.
Mm. Det var också i Karlskoga du sprang på Sven-Göran Eriksson. Var det första gången någon inne i mötes?
Ja, det var det. Han gick på GIH i Örebro och kom in där och spelade för Sifälla innan dess. Men han tyckte det var för långt att åka mellan, så han frågade mig om han fick vara med oss och träna. Och ja, det fick han. Så gick han från Sifälla till KB Karlskoga.
Mm.
Och han tog ju plats i A-laget så småningom.
Hur var han som fotbollsspelare?
Ja, han var habil.
Ja.
Högerback. Han var löpstark, var han. Det var... Nej, han hade ju ambitionen att bli allsvensk fotbollsspelare.
Ja.
Men han tyckte jag förstörde hans karriär när jag tog honom som min assistent. Mm.
Du såg någonting annat hos honom där än att han skulle bli fotbollsspelare?
Ja,
ja.
Det gjorde jag.
Ja.
Så det... Ja, det gick bra sen för honom.
Ja, det har gått bra för båda.
Ja.
Men det var lite intressant att du förstörde hans fotbollskarriär, tycker jag. Ja. och sen då så börjar ju en fantastisk resa som tränare.
Ja.
Du går till Örebro 1974.
Det är Karlskoga, efter KB Karlskoga. Ja. Så där var jag då i 2 år.
Ja.
Och sen, men jag hade inte tänkt mig att åka runt som tränare och jobba som tränare. Så det gör jag. Jag bodde ju kvar i... Då hade vi flyttat från Karlskoga till Degerfors. Så att jag bodde ju kvar där när jag pendlade mellan Örebro och Degerfors.
Mm.
Men så efter 2 år i ÖSK så tyckte jag, nej, det här, det var, det blev ingen utveckling kände jag. Så då tog jag Degerfors som då hade åkt ur tvåan, så de var ju trean där. Och,
1976 det här
ja,
då.
Ja, 76, och då frågade Svenne om han ville följa med mig dit. Och, så det gjorde han. Mm. Och sen så bara fortsatte det med, ja, efter ett år där så vi gick inte upp, vi kvalade, men vi gick inte upp i tvåan. Utan det blev ytterligare ett år där, men inte för mig, utan jag fick erbjudande att börja på Svenska fotbollsförbundet. Ta hand om pojklandslag, damlandslag, och så var jag assistent till Åby.
Ja. Ja, var du som gav Pia Söndag, du stod ut henne i landslaget första gången, var det inte så?
Ja.
Ja.
Ja. Jo då. Så det blev det, och det var ju fantastiska år med förbundet, det var det.
Ja.
Det var, oj, och så bodde jag i Degerfors samtidigt, så det var lite...
Det var ännu längre än till Örebro det.
Ja, det var det. Men jag var ju inte i Stockholm heller, jag var ju i Halmstad på hade han om lägret där, det här Sannarpslägret, och så skulle jag ju ta ut ett damlandslag.
Och det hade hur var det på
jag,
den
jag
tiden?
Jag hade ju inte sett en match tidigare, så det var...
Hur gjorde du då?
Jag fick åka runt och titta så mycket jag kunde, men det var ju... Ja, det var... Det var jobbigt men roligt.
Ja.
Det var det.
Ja.
Och sen var jag med Åby då förstås, och vi kvalade ju in till VM här i Argentina.
78, ja.
Ja. Ja. Så det var, nej, det var spännande.
Ja, jag tänkte på det. Du, alltså, du har ju varit assisterande tränare till Georg Åby Eriksson, till Tommy Svensson och till Sven-Göran Eriksson. Det är ju tre ikoner. Hur skiljer de sig åt som tränare, de här tre?
Ja, Åby var ju speciell för att han var ju inte tränare egentligen, han var ju lagledare. Han hade ju en tränare bredvid sig i Norrköping när han var lagledare där. Så att tränaren, han hade uppvärmningen dagen innan match. Det var det enda han gjorde på träd. Då sprang han runt några varv och så gjorde lite gymnastik. Det var allt. Sen, nej, inte en övning.
Nej.
Hade han,
så. Nej, han tog ut laget och så.
Ja, då. Ja det gjorde han. Men han gjorde det inte tillsammans med mig.
Nej,
det gjorde han inte. Nej, det var... Det var inga problem att jobba med honom.
Men jag tänkte vad trevligt. Han spelade piano och du spelade dragspel.
Ja, men vi spelade aldrig tillsammans.
Det gjorde aldrig det. Nej, det hade ju kunnat blivit någonting. Nej. Och Tommy Svensson?
Tommy då, ja, det var ju han var ju tränare och var pedagogisk, och jag menar han kunde ju utnyttja blädderblock och diabilder och såna här saker. Det var han ju mycket bättre än mig på, så det var... Nej, vi hade ett bra samarbete, och så fick han berätta lite historia.
Jaså?
Ja. Inte historier utan historia.
Ja. Jaha.
Han var ju lärare och det, så det var, ja, det var många promenader vi hade. Vi diskuterade både fotboll och historia.
Ja, slaget i Hastings 1066, ja.
Ja, såna där. Ja, det var bra.
Och Svennis då, jag tänker rent fotbollsmässigt, sett i fotbollsfilosofi, ja, Georg Eriksson kanske inte, men när det gäller Tommy och Sven-Göran, alltså, var det någon skillnad på deras sätt att se på fotboll?
Ja, det var det ju. Därför att Tommy var ju inte... kom ju från öster och där var ju Laban den som drev fotbollsfilosofin så att säga. Och den var ju inte zon, nej, med zonförsvar och det. Så det var han väl inte så hemma i, men han kunde så mycket annat så att jag fick stå för den delen.
Ja. Du, förresten, när vi är nu inne på det här, var stod du i den här för det var ju mitt i ett krig, så nästan över vilken filosofi vi skulle börja använda oss av. Ja. För att Roy och Bob hade kommit med 4-4-2 pressunderstöd och Laban hade sitt 4-3-3 och ett annat sätt att spela. Vad hamnade du?
Ja, det var ju, jag var ju 4-4-2 spel, ja. Det var jag. Helt klart, och det är, jag träffade ju Roy många gånger i Halmstad och när jag var där med pojklandslaget och så att jag försökte ju och även om jag inte var så duktig då på att så att säga instruera spelarna i det här, va, riktigt, så att likadant i Örebro när jag var där första tränarjobbet, så det, jag var inte, jag kände mig inte säker på det sättet att spela då som jag blev senare.
Mm.
Så att vi utvecklade det där och Svennis hade ju då i Göteborg anammat det här och också, och vi hade ju väldigt mycket kontakt under tiden han var i Göteborg och även sen också när han kom till Benfica. Så det var spännande.
Ja, det var väl någonstans där det avgjordes debatten till 4-4-2 ja. Fördel när Göteborg vann UEFA-cupen 82. Ja. Då var det liksom, okej, okay,
ja,
nu går vi på det här.
Ja.
Ja.
Jo, det var det. Det var ju ett bevis på att det var... Nu var det en väldigt bra samling fotbollsspelare också som fanns i Göteborg på den tiden. Mm. Så att... och de var villiga att lära det här och gjorde det också.
Ja.
Så det, nej. Vi hade ju då, jag fick ju hand om U21-landslaget sen och då hade jag ju Svennis som med mig som min assistent.
Mm.
Jag var i Göteborg. Och sen skulle jag ju börja på förbundet när Åby skulle sluta och då skulle Laban bli förbundskapten och jag skulle ta hans jobb som på teknisk direktör.
Mm.
Men jag tackar nej till det.
Varför då?
Därför att jag visste att vi spelade med U21-landslaget, så spelade ju vi med 4-4-2. Och Laban spelade med markering och libero och hela den biten. Så, och skulle jag då ha hand om utbildningen på förbundet, så var det inte så bra att ha en förbundskapten som var helt motsatt.
Nej, som hade en filosofi och du en annan.
Ja, ja. Nej, det var inte, det kändes inte bra.
Nej.
Så det, jag frågade Laban också om du vill ha en annan U21-kapten som spelar på det sättet du spelar, så får du säga till.
Mm.
Men nej, sa han, det vill han inte.
Nej.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, som sagt, 79-80 var det i Örebro då, efter Åby-tiden. Sen blev det U21 som vi var inne på. Och sedan 83-84 Malmö FF.
Ja.
Klassiska MFF.
Ja.
Ja.
Ja, Bob hade ju slutat och sen var Keith Blunt där. Och han skulle också sluta, så att jag visste att jag skulle få överta Malmö FF efter Keith Blunt. Så jag var där med honom först. Ja, det kanske var det 2 år. Ja. Någonting sånt i alla fall. Och så fick jag då ta över Malmö FF. Det var ju spännande.
Mm. Nej, det var ju ett lag som hade varit i Europacupfinal 79 till exempel. Ja, så det var ju...
Ja, det var det.
Ja.
Även om många hade ju försvunnit där. Men nej, det var... Och det var ju en klubb som ville utbilda spelare i föreningen, så att säga. Så det var ju väldigt mycket scouting. Titta på unga spelare, talanger, och ta dem till Malmö. Som vi gjorde också. Jonas Tern, Stefan Schwarz, Martin Dahlin.
Ja. Det var hela stommen till 94-laget i stort sett.
Ja. Roger Ljung.
Roger Ljung, ja.
Ja. Så det var... Ja, det var fantastiskt. Fantastisk tid var det. Det var det. Och trodde nog att det skulle bli, att vi skulle bli kvar där i Malmö.
Ja.
Men ja. Så blev det inte.
Nej, sen blev det då Italien och Campo Basso i Serie B där du var i 6 månader.
Jag var där ett år.
Det var ett år,
jag fick sluta som A-lagstränare efter 6 månader. Sen flyttade de mig till San Felice, heter det. Det ligger 14 mil söder om Rom, efter kusten. Ett jättefint ställe. Där hade de sin akademi. Så där var jag och jobbade. Det var ju som att ha semester.
Lite fotboll på dagarna, lite övningar.
Ja.
Och,
ja. Så det...
Men där, som sagt, var det blev en ettårig sejour 86 i Italien. Sedan så pockade Norge på uppmärksamheten. Ja. Du blev norrman.
Ja, det blev det. Och... Ja... Det gick väl heller inte så vidare bra. Det var... Och där... Ja, jag trivdes bra i Oslo och inte så. Och det var med alla medarbetare på förbundet. Ja, det var jättebra så. Men det var... Jag kände att jag hade ingenting att göra. Det fanns inga spelare att åka och titta på. Det var en enda som spelade i Werder Bremen.
Rune Bratzett, ja.
Och den behövde jag ju inte titta på. Nej. Han var ju given.
Ja.
Så att det var för lite. Jag åkte och hälsade på klubbarna och tittade på träningsanläggningar. Och, så att det var... Jag var uppe i Tromsö flera gånger.
Ja.
Ja. De hade ju en inomhushall där och träffade jag Tommy.
Ja, Tommy var där uppe då. Ja. De har ju haft när Bosse Pettersson var ju där uppe en sväng också.
Ja.
Ja.
Jo, det var... Nej, så det var ju bra så, men det var... Det var inte mycket fotbolljobb.
Nej. Men det, då blev det istället en flytt efter det då, 87-88 i Norge till Young Boys i Schweiz. Ja. Och jag har pratat, Anders Lindpar har varit med i podden. Det var väl du som tog honom till Young Boys, var det inte det?
Ja.
Han skulle knacka på där utanför arenan, ingen visste vem är du. Han stod, ja.
Ja. Jo, men. Jo då. Så det var,
hur var det var i Schweiz?
Han var duktig där.
Ja, han var duktig. Ja, Young Boys och Schweiz, berätta.
Ja. Ja, det var ju något nytt förstås. Och det var, då fick jag användning utav min tyska som jag hade läst på Hermods.
Ja.
Så det var lite lättare än engelskan faktiskt.
Det var det? Ja.
Det var det. Så det gick bra. Och Bern var ju tyskspråkig. Mm. Så att, ja, nej, det var en bra tid. Vi bodde bra. Det
var behagligt i Schweiz. Det är, inga övernattningar. Du kommer hem varje dag. Landet är ju så litet så att du behöver resa speciellt långt.
Nej, jag behövde inte åka dagen innan där. Nej, det var bra. Hyfsade träningsförhållanden också. Jag kom ju dit sen också och var sportchef där.
Ja.
Så att...
just det, 97 var det där som sportchef. Ja.
Så där... Nej, det var bra. Ja, Anders Lindpar, han var ju... Där stod spelarna och applåderade honom på träning.
Ja.
Han var helt fantastisk på träningen. Och i vissa matcher också i ligan. Så det var...
Ja, det var en artist.
Ja, det var det.
Ja.
Så det var bra.
Och sen så började den här fantastiska tiden med Tommy Svensson. 91-97. Där det blev det här hemma-EM-et som var...
Ja, 92. Ja.
Hur var 92 för dig förresten? För jag vet att din fru avled ju 92.
Ja,
Siv.
Det var ju... Jag hade ju en... Ja, det var ju jobbigt för att spåra. Jag hade ju fotbollen och hon var med på matcher här på Råsunda. Hon var med också och såg finalen i Göteborg. Men sen efter det så sjuknade hon och så gick hon bort sen på hösten. Så det var... Ja, det var en tung tid. För fotbollens del så var det ju... Ja, det var bra. Lärorikt för oss. Vi fick ju använda stort sett samma spelarkader sen till USA. Så det var bra.
Mm. Ja, det är den historiska VM-turneringen i USA. Hur var den när du tittar på det, några tiden går ju så fort. Det är ju alltså det är ju 23 år, 24 år sedan.
Mm. Ja. Där.
Ja.
Jo, det är ju fortfarande lika fantastiskt tycker man. Och det var ju det som gjorde att det blev också fantastiskt. För det första att vi hade en spelartrupp som var bra och som höll ihop och som hjälpte varann och stöttade varann och Så det var väldigt bra på det viset. Och det var en... Ja, allt klaffade så att säga.
Men... När kände ni att ni fick ihop det? Jag vet att det var lite bekymmer. Var ska vi ha Brolin någonstans? Ja. När kände ni att ni fick ihop det?
När vi såg att han... Eller att han accepterade att spela den här rollen. Där han fick lite fria tyglar. Så att säga. Då började det stämma riktigt bra. Och så fick vi då behålla Kenneth och Martin på topp. Så det var perfekt.
Mm. Går det att beskriva känslan? För ni hade ju... Ja, det var en sån medgång. Och jag vet inte hur ni upplevde, hur mycket ni förstod hur det var hemma. Men,
nej, vi förstod nog inte det riktigt. För att här var det ju väldigt hysteriskt. Och det är klart, vädret gjorde väl sitt till, för det var en väldigt fin sommar. Så att folk kunde ju vara ute och sitta och se matcherna, hur sent de än gick. Så var ju sina sommarstugor och var ute och skrek när vi hade vunnit och sådär. Så att det var, vi förstod att det var fantastiskt. Men vi hade det också bra. Så det, vi hade ju bekymmer också med vädret naturligtvis. Men med spelarnas hjälp så klarade vi av det. De förstod att det var viktigt då. Och få i sig tillräckligt med vätska. Och det hjälptes dem åt mig.
Ja, jag vet att du var väldigt noga med det. Att nu dricker ni grabbar. Du var på dem en hel del där. Ja.
Ja, vi hade ju... De som satt på bänken hade i matchen mot Saudiarabien.
För de var det, ni gick i Dallas va?
Ja, det gick
i
Dallas.
Varmt i
40,
och...
40 grader. På dagen, mitt på dagen gick den.
Ja.
Så då fick de ha en flaska vatten så att de visste vilken spelare de skulle ge vatten direkt när de gick av plan. För det var en bit att gå in till omklädningsrummet. Så det var... Nej, och sen med allting annat med skötsel och utav ätarrätt och vila mellan matcherna, så det var bra.
Kan du beskriva karaktären på laget så att säga? Thomas Brin var ju i sitt livsform, han blev ju uttagen i världslaget också, men hela allting från gamle Ravelli i målet som var utdömd före VM hela vägen fram då till en ung Henrik Larsson som
Jo, det är klart det fanns väldigt starka karaktärer i... Jag tänker på Claes Ingesson naturligtvis som var där, och du hade Patrik Andersson och inte minst Thomas också för den delen. Det var bra. Roland Nilsson naturligtvis som såg till att Brolin kunde få sin fria roll där på högkanten. Så det var... Och sen hade du spelare runt omkring, Stefan Rehn och Anders Limpar också för den delen. Som Jonas Stern, Stefan Schwarz naturligtvis som är...
Och så forwardsparet som fick då från Kenneth Andersson blev helt plötsligt i sin livsform.
Ja. Han... Ja. Nej, det var det klaffade absolut perfekt, och vi hade ju varit noga med att ta reda på hur mycket de hade spelat och tränat innan VM, så att det blev lite individuell träning så att säga. Stefan Schwarz hade ju spelat väldigt mycket i Benfica och var ju utkörd nästan, eller nedkörd i alla fall. Så han skulle ju inte träna så mycket, men det var inte så lätt att övertyga honom om det. det måste jag säga. Så ja. Men det gjorde vi.
Ja, det fanns ett par tuffingar i det där laget. Jag tänkte på Schwarz och Ingesson. Och,
Jo då. Det var det.
Ja, det var en fantastisk tid för svensk fotboll. Och du var kvar då till 1997. Du var också i Indonesien en sväng här med U23 och så, men ja. Det var under Sverigetiden här. Ja. Men sen 97 blev du då sportchef i Young Boys.
Ja, just det.
Och sen så återförenades du med Svennis i Lazio.
Ja, ja. Det var 98-99.
Ja. Och ni fick ju vara med, och jag kommer aldrig glömma det, när ni vinner ligan med Lazio. Och dubben vinner ni det året. Och det var ju, jag såg bilderna från Olympiastadion, alltså spelarna, de drog av de kläderna. Berätta hur det var att få vinna dubben med Lazio.
Ja, det var. Vi satt ju och väntade på slutresultatet mellan Perugia och Juventus. Det hade ju regnat där, så att Collina hade brutit matchen där för 15-20 minuter. Så de var ju försenade. Så när vi hade spelat färdigt och vunnit vår match så väntade vi bara på det resultatet. Och det fick vi ju sitta och vänta. Mm-hmm. Och det hade väl tagits in en flaska champagne där. Var det några av spelarna som ville att vi skulle öppna. Mm. Men då kom Fernando Couto. Han tog hand om den där flaskan och satte sig på den. Så här öppnas det ingenting för den är klart.
Nej. Ja, det var ett fantastiskt lag med Veron i hög form.
Ja. Ja. Veron och nästa Mihajlovic. Favalli.
Ja.
Panka. Ja, det var. Nej, det var suveränt.
98 till 01. Och sen börjar ju den här fantastiska Englands. Jag vet att du har sagt att tiden i England är kanske den roligaste under hela min tränarkarriär.
Ja.
Jag har ju kommenterat engelsk fotboll själv sen det började med Premier League bara 90-talet. Och det är ju något speciellt med England och fotboll.
Ja, det är det. Det var att gå på fotboll i England, det är en höjdpunkt. Det är det faktiskt. Så det är... Och för oss då... När Svennis kom på matcherna där så ställdes publiken upp. Och applåderade honom. Så han... Det var bara media som jagade honom. Men för övrigt så var han väldigt populär.
Ja.
Och är det fortfarande.
Jag minns att ni fick en flygande start där ni slog tyskarna.
Ja.
Ja, ni krossade Tyskland.
Ja.
I Tyskland.
Ja, låg under med 1-0.
Ja, ja.
Nej, det var otroligt.
Ja.
Och...
Hur var de här individerna? Jag menar, det fanns ju superstjärnor där i Beckham bland annat som hans varumärke är ju svårt att slå i fotbollsvärlden
han är väldigt väldigt fin.
Mm.
Och en bra kapten var det. Han föregick med gott exempel alltid och jobbade hårt på träning och det var många många bra karaktärer där, fina spelare.
Jag tänker på det, du har ju varit med länge i tränarvärlden och har erfarenhet och hur man ska behandla spelare. Vissa kanske man ska vara lite tuffare mot och vissa kanske man måste klappa om och så där. Hur kan man behandlar man stora spelare på ett annat sätt? Alltså stjärnorna, jag tänker på Beckham, på Zlatan och sån här som är stora.
Jag tror att du måste ha Du måste se till att det blir rättvist. Va?
Ja.
Det får inte bli att man särbehandlar. Då måste så att säga gruppen acceptera det i så fall. För annars så blir det inte bra, för då sprids det osämja, och så det är inte bra. Och Svennis var duktig på det här.
Mm.
Hade ju naturligtvis jobbat i Italien länge och haft stora spelare. Och det var ju nödvändigt att behandla dem som vuxna människor.
Mm.
Så det är... Och det fungerar.
Ja, just känslan av att vissa kanske har stora egon och...
Ja, nej. Nej. Det fanns inga sådana.
För det är ju många som vittnar om det, att när det gäller Sven-Göran, att han dels är duktig på att ta stjärnorna. Han är duktig på att, jag menar, men också att ta hand om dem som inte är med i startelvan, och se dem kanske ännu mer än de elva som spelar, för de är ju glada ändå.
Ja, ja. Nej, men det är helt klart. Det är, du har de som får sitta på bänken ofta och kanske till och med på läktaren. De måste ses till, för det kan vara avgörande. Att de måste in och spela, och då är det ju viktigt att de känner att de finns med.
Mm.
Så det är klart.
Hur konkret går det till när man försöker hålla, ja, men om du har en stjärnfylld trupp då, som ni till exempel hade i Lazio, hur beter man sig rent konkret mot de som är utanför? Vad säger man till dem?
Ja, det är ju då på träning och hjälpa dem på träning, att de får kanske lite mera uppmärksamhet på träningarna, ge dem möjlighet när det finns att sätta in dem kanske i någon match som de kan få visa upp sig i. Det är också viktigt.
Mm.
Och det gör man ju också för lagets skull, så att de som sitter på bänken har kanske måste in och spela en längre tid. Då bör de ju vara redo och klara för det och känna sig motiverade för att göra det här jobbet. Och det hade vi ju 94 också. Jag menar när K-Mark måste in och spela där exempelvis. Så det, han var ju redo.
Mm.
Den saken är klar.
Mm. Ni var ju så nära med England i straffläggningar och liknande. Hur mycket pratar du hos Svennis, eller tänker ni på det att kan vi inte ha fru Fortuna med oss?
Ja, det i första hand så tänker man ju på, är det något vi har kunnat ha gjort annorlunda? Så att, och det är väl det här med straffsparksläggning har ju varit ett aber för engelska landslaget. Ja. Så att jag tycker om man ska prata om otur, så var väl kanske första VM:et i Sydkorea och Japan där vi hade mest otur, för det var vi väl så bra som Brasilien.
Mm.
Så det, ja. Men vi är nog ganska nöjda ändå med de här tre kvartsfinalerna.
Ja, och resultatmässigt så är det ju bättre än någon annan har lyckats i England, man tittar till statistiken.
Ja, det är det ju.
Ja. Hur upplevde du det här när det blev så mycket liv runt Svennis, och det var ju tjockare? Vad kände du liksom när du stod där vid sidan, när det var det var skriver om det ena och det andra och slutade på förbundet och det var ju rörigt där. Hur upplevde du det?
Ja, det är klart, det var väl inte så där. Det var väl inte som den roligaste perioden, men det blev ju så till slut att det var ju ohållbart det som media höll på med och det var ju inte vårt fel alltid utan det var ju fejkade historier också. Så att ja, det var synd på sätt och vis, men det gick att komma vidare efter det också.
Ja.
Jag hade ju inte speciellt ont utav det.
Nej, men du fick misstänka att du fick vara lite psykolog till Sven-Göran när det blåste som mest.
Ja, vi träffades ju varje dag på kontoret så att det var... Jo, det var... Ja, det var... Men det var en bra tid ändå,
ja.
Sammantaget.
Ja, och sen så blev det ju... Manchester City en säsong och jag minns ni slog United på Old Trafford. Sean Gotter var i stor form i den matchen och det såg ju lovande ut, men det var du och Svennis och Hasse Backe där då.
Ja, det var det. Jag var ju ute och scoutade så att jag såg inte den matchen.
Nej.
Som gick på Old Trafford.
Just det.
Den var jag inte på. Men han är... Så ja, det är bra. Vi trivdes bra i Manchester också. Det var klart med det var något fel med den ägarkonstellationen. Och det visade sig sen också att han satte ju inga pengar i klubben.
Nej.
Utan de spelare vi köpte pengar. Och de pengar vi köpte spelare för, ska jag säga, det var klubbens alltså, som de fick från Premier League.
Jaha.
Så taxin la inte in några pengar. Han sålde sen klubben för mycket pengar och lurade sin vän på en massa pengar.
Mm.
Så det var något skumt.
Du kände av att det var något som inte stämde under hela tiden ni var där, eller?
Ja. Det var det.
Och sen åkte ni på en ny blåsning senare med Notts County som lovade guld och gröna skogar och storsatsningar. Och ni köpte in Sol Campbell och
det var ett luftslott.
Ja.
Så det var
hade ni inte någon känsla där? Trodde ni det kändes...
Man vill ju inte gärna gå in heller med en sån känsla. Man tror ju, och Svennis är ju, jag menar, han tror ju gott om folk och det. Så han brukar säga det, vi kan inte gå in och ha den känslan från början. Vi får lita på de här som nu säger det här. Och sen får vi se. Men det var inte mycket att lita på.
Nej. Hur kändes det då? När
det
går till en klubb långt ner i systemet och känner att nu har vi ett projekt här.
Ja.
Och sen så...
Vi såg ju fram emot det båda två.
Ja.
Det var ju någonting att bygga på.
Mm.
Bygga upp en förening.
Ja, Englands äldsta klubb också.
Ja, visst. Nej, det var... Nej, det var... tråkigt.
Ja.
Och synd för klubben också.
Ja.
Jag skulle gärna vilja åka dit, hälsa på dem, som se vilka som är kvar där.
Som är kvar i klubben idag, ja. Ja. Nottingham.
Ja.
Mm.
Alltså, Notts County på ena sidan floden och Nottingham Forest på den andra.
Ja. Ja, så han är en avstickare också till Mexiko med samma gäng där, ja. du och Backe och Svennis. Ja,
ja. Mm, det var fint där, och jag var ju där på samlingar. Jag bodde inte där och scoutade inte. Nej. Där. Jag var bara här i Sverige, eller i Sverige, i Europa, och tittade på de spelare de hade ute i Europa.
Mm.
Men jag var där på samlingarna inför matcherna. Och det var väldigt fin träningsanläggning hade de. Oj, oj, oj. Så det var...
Hur var fotbollsklimatet i Mexiko jämfört med England?
Ja, men England är svårt att slå. Du får nog åka till Tyskland för att få samma stämning.
Mm.
Och även med ordning på bland fansen så är det nog Tyskland, England är... Men England är att bo i London och så åka och titta på matcherna bara i London.
Mm.
Det är helt fantastiskt.
Mm.
Så, ja.
Ja, hur skulle du vilja summera tiden i Mexiko då? 2008-2009?
Ja. Det var ju... Vi var på Azteca-stadion. Det var ju häftigt. Oj, oj, oj. Över 100 000 åskådare. Så det var... Nej, det var bra. Det var ett klimat som var bättre än jag hade föreställt mig.
Ja. Vad menar du då?
Ja, med väder och vind. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Det var det faktiskt. Nu var jag inte där alla årstider, men det var fint i Mexiko.
Ja, ja, och sen har vi också 2010 då ni hoppade in och tog Elfenbenskusten.
Ja, det var
VM. Ja, en liten snabb... Det var Lagerbäck åkte till Nigeria och ni åkte till Elfenbenskusten. Ja.
Ja. Ja, det var ju fantastiska fotbollsspelare. Och herre just så roligt de hade när de var tillsammans.
Ja.
Det var från morgon till kväll.
Ja.
Så höll de igång.
Ja.
Och berättade historier och bara skratta.
Ja.
Ja. Helt fantastiskt.
Ja.
Ja, det var inga ledsamma miner. Men ja.
Hade lite otur där.
Ja, vi hade lite otur i lottningen där lite grann som var. Ja. Nej, men bra fotbollsspelare.
Och sen har du också en tid som assisterande förbundskapten för Kosovo, var med och hjälpte till att bygga upp fotbollen där.
Ja.
Ja.
Jo, det var också bra ända fram till vi ska börja kvala. Då kvalspela till VM.
Ja.
När vi började med det förra året. 2016 blir det väl nu.
Mm.
Då helt plötsligt fanns inte resurs till någonting. Så då... Oj, oj, oj. Då var... Jag vet inte var pengarna tog vägen. Jag trodde att det skulle bli lite över till laget så att vi skulle kunna utveckla det.
Mm.
Kunna bli lite mer professionella, och spelarna ställde ju alltid upp, så det var fantastiska spelare och ville spela för sitt land och så är det då ett förbund som inte stöttar det utan bara tar ifrån de pengar som skulle ha gått till laget. Så det var synd. Albert Bunjagon gjorde ett fantastiskt jobb där. Vem som ska kunna ta över efter honom där, det ser jag som svårt.
Du, jag tänker på det, klubblagstränare kontra landslagstränare. Vad kittlar mest för dig? Vad brinner du mest för? Den dagliga kontakten eller?
Ja, det var det ju i alla fall. När jag var i Norge då, så då kände jag ju att då var jag nog lite för ung för att ta ett landslag. Mm. Så att men det är klart att ju äldre man blir, ju mer tycker man att bättre med ett landslag. Mm. Och nu är man så gammal så nu är man inte bra till någonting.
Ja, du, och dragspel måste vi ta upp. Ja, men här, vad sa Beckham och grabbarna när du tog fram dragspelet och spelade? Tyckte de det var roligt?
Ja, jag vet inte om de... De hade nog inte lyssnat på så mycket dragspel.
Nej.
Så det var väl... Men jag skickade iväg en bild idag till en journalist som ville ha lite bilder ifrån England. Och då skickade jag en bild på när jag spelar på planet, och då är ju hela styrelsen där och Svennis är med. Ja. Ja. Så det var... det var trevligt.
Vad spelar du för melodi?
Ja, det blev ju lite... Det blev ju lite Amazing Race och lite sådana som passar bra på dragspel.
Ja, ja. När du spelar hemma, vad spelar du då?
Ja, det blir lite blandat då. Ja. Det blir lite Tåb förstås.
Ja.
Finns ju alltid med i dragspel och sammanhang. Spelar jag lite för Inga på bra hem. Och...
Ja, din sambo som är på hemmet.
Ja, hon är på ett...
Hur mår hon?
Ja då, det går bra. Hon är ju förlamad, så det är inte mycket att göra åt. Men annars så...
Du besöker henne varje dag?
Ja. Vi äter middag.
Ja.
Klockan 5 varje dag.
Ja.
Och sen... brukar vi gå ner på proviant och ta en kopp te eller ett glas vin. Och så, har vi tid så blir det lite dragspel efter det.
Ja, jag läste någon som spelar mycket religiösa sånger. Är du troende?
Nej, men Frälsningsarmén var ju det den första levande musik som man var från sig, att mamma spelade lite gitarr och sjöng skillingtryck förstås.
Ja.
Men annars var det Frälsningsarmén.
Ja.
Och det sitter i fortfarande.
Ja.
Med
han har öppnat Pärleporten och sådana där.
Ja. Sen när jag kom till Degerfors så var vi inbjudna. Laget var inbjudna alltid till Frälsningsarmén.
Mm.
Minst en gång om år.
Ja.
Så då var det lite Pärleporten och Barnatro. Så det...
Sen har jag läst någonstans att du var i alla fall väldigt mörkrädd.
Ja, det var jag.
Ja.
Och jag vet inte vad, det är klart det var väldigt svart där runt omkring där vi bodde. Och så var man, hade man varit ute någon kväll där på byn då, som man sa, och skulle hem.
Mm.
Så då var det, då gick det fort på slutet.
Ja. Ja, det finns ju vargar där uppe.
Ja, det tror jag nog inte. Men...
Du har också sagt att fotbollen speglar samhället.
Ja.
Kan du utveckla det?
Ja, det är ju mycket individuellt. Och det är det ju i samhället också idag. Mm. Var och en ska ju förverkliga sig själv numera, och lite så är nog fotbollen också.
Mm.
Och det är därför jag tycker Jan Andersson har gjort det väldigt bra att få ihop det här, de här individerna han har, att få till ett lag av det och som ser ut att fungera väldigt bra.
Nu ska vi se vad ni har skrivit upp för små... ja, hur, hur ser du på, du har ju varit med så länge och varit inne i fotbollen, verkligen inne i fotbollen under så lång tid. Hur ser du på utvecklingen? Alltså när du började spela, då var det ju bakåtpassningar och det var en annan fart i spelet idag.
Ja, det är det. Allting går mycket fortare. Ja. Och så att tekniken måste ju tränas efter det. Så det är... men alla bollspel har ju blivit snabbare. Det är bara att titta på handbollen nu. Hur snabbt det går där. Och fotbollen har ju förändrats kolossalt.
Mm.
Och för att inte tala om damsidan. Oj, oj, oj. Det är ju väldigt skillnad mot när jag var förbundskapten.
Ja.
Den saken är klar.
Jag tänkte för också, du har ju varit mentor till många. Det började med Sven-Göran Eriksson, men det finns ju flera som du har, även om du inte kanske vill tala om det, så är det ändå flera som du har varit mentor för, tränare. Bollplank till, de har kunnat ringa till dig och det,
men det har jag varit öppen för alltid. Det, för att det kostar inget.
Nej.
Det måste jag säga. Så det är... Och det fanns ju en tid när jag själv ville lära mig en massa. Och varför ska jag inte kunna ställa upp då om någon vill prata lite fotboll?
Mm.
Det kostar ingenting.
Nej. Du har ju varit huvudtränare, varit sportchef, men du har också de senare åren varit assisterande tränare. Som assisterande, känner du att du brinner lika mycket för det hela som när du är huvudansvarig? Förstår vad jag menar?
Ja.
Du det, blir ju inte halshuggen på samma sätt. Men,
nej.
Men jag förstår.
Jag har ju haft en filosofi om att jag vill utveckla. Det är ju Karin Boye som skriver att man kan inte vara lycklig över att ha uppnått ett visst mål. Det är den stadigvarande utvecklingen som ger lycka.
Mm.
Och det tycker jag passar in på mig.
Mm. Vem är den bästa du spelat med när du var aktiv?
Ja... Lasse Heinemann är ju en som jag spelade med och när vi hade ett bra lag i Degerfors.
Ja.
Det tycker jag nog. Vi kompletterar varandra också.
Vem är det bästa du spelat emot då?
Oj. Ja. Det fanns ju några som jagade mig.
Vilka då?
Aldo Eriksson i Hammarby hade jag svårt emot.
Ja.
Han var som en igel på mig hela tiden. Ja.
Vilken tränare har betytt mest för Tord Grip?
Ja, jag får nog säga att Svennis har gjort det.
Mm.
Det måste jag, för jag menar,
på vilket sätt?
Utan honom har jag inte fått vara med på den här resan. Helt klart.
Mm.
Så det...
Och ni är fortfarande... Ja, ni är ju väldigt goda vänner och talar ofta med varandra.
Ja. Det är, jag pratade med honom igår. Senast.
Ja. Om han skulle säga Tord, jag har ett lag på gång. Vad säger du då?
Ja. Det beror på vad det skulle handla om förstås.
Ja. Vem är den bästa spelare du tränat?
Ja, det brukar jag
det du har
utan
gjort...
tvekan säga Veron.
Är det det?
Ja.
För han lyckades ju inte speciellt bra i England.
Nej, men jag tror jag har förklaringen till det.
Ja.
För att där var också Roy Keane.
Mm.
Så Veron, det var han som ville styra och ställa. Mm. Det fick han göra i Lazio. För Svennis kände ju honom väl sen sen Sampdoria-tiden. Så han... Och det fick han göra också.
Mm.
Där. Men i Manchester tror jag inte det var så.
Nej.
Så därför, men spelarna, Manchester-spelarna sa till oss att de har aldrig sett någon bättre spelare.
Nej.
Ja, och kunde det mesta.
Har du någon devis där du lever efter när du vaknar på morgonen? Nu ska jag ut och göra en bra dag.
Nej, jag har inga bestämda mål. Nej. Så. Det är olika dagar också.
Ja.
Igår var jag ute och sprang hela dagen då.
Mm.
Och leta nycklar.
Ja. Jag tänkte på det också. En vinnare bestäms ju, sägs det, väldigt mycket på hur han tar motgångar och nederlag. Mm. Hur är du på alltså du har ju varit en del motgångar i livet, med dels på fotbollsplan, men ja, även privat och med ja, hustrun och
det är det ju det. Under den, när min hustru gick bort då, så var det ju så att jag var ju så upptagen utav fotbollen och det, så att det kom ikapp mig lite senare.
Mm. Hur lång tid efteråt då?
Ja, två år.
Två år
efter 94, efter 94 VM.
Ja.
Då. Och det var då jag hade ett erbjudande att börja i Schweiz som teknisk direktör på förbundet där.
Mm.
Men valde att ta det här indonesiska OS-landslaget.
Ja.
Som var förlagda utanför Genua.
Ja.
För det gick igenom Sampdoria, mm, som var deras inte partner, men det var de som var storfadder för det här OS-landslaget. Mm. Och ordnade med så att de fick spela mot Inters Primavera och mot Lazios Primavera och så vidare. Så de var inne i den juniorligan italienska. Mm. Så vi spelade matcher där mot dem.
Men
det var liksom lättare för mig än att komma och börja och öva upp franskan och italienskan fungerade väl bra med, och tyskan med franskan.
Mm.
Och hålla kurser då. Det kände jag, det blir för jobbigt.
Mm.
Så det...
Hur lång tid tog det innan du var igenom den här tunga tiden då som kom?
Ja, det tog ju hela... Efter 94 så... Mm. Då kände jag att det var tungt.
Mm.
När jag kom hemifrån USA.
Mm. Var det tomt på något sätt efter allt?
Ja, det var det. Det var det.
Mm.
Ja.
Har du...
Det är Hemingway skrev i En fest för livet att när allt ont och allt gott upphör så lämnar det ett tomrum efter sig. När det onda försvinner så fylls det här tomrummet upp utav sig självt. Och det är ganska logiskt.
Mm.
Men när det goda försvinner så kan det bara uppfyllas utav någonting som är bättre.
Mm.
Och det är ju precis vad det är.
Mm. Ja, Tord, nu måste jag fråga. Det är så lång och fantastisk karriär. Vi kan ju inte prata om alla matcher och alla, men är det någonting som du känner att det där skulle han ju naturligtvis ha tagit upp med mig? Eller någonting du vill berätta för lyssnarna, något visdomsord, för du är ju fylld av dem.
Ja. Nej, inte när det gäller någon match speciellt.
Nej. Nej, livet i övrigt då.
Ja. Det är ju, nu är det poesi och musik och så träffa Inga här varje dag på bra hem och så prata med Anna, min dotter, ja, varje dag. Och idag hade jag besök av mitt barnbarn också.
Ja.
Det är lycka för mig idag.
Jag läste någonstans att du sa det som jag är mest nöjd över, det är min fina dotter som har blivit så fin trots att jag har varit borta så mycket.
Ja. Ja. Eller väl tack vare det kanske.
Ja, det förmodligen. Ja. Tor Grip, tack snälla.
Tack ska du ha,
underbart samtal. Tack. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så nås jag på Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, Instagram holmgren.niklas eller Facebooksidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.